طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب استنا دفر وكان بيد التشهد وسفرشتا دار إدعاك. Författaren Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah säger: "Thumma yajlisu li tashahhud muftarishan." Senast så sätter man sig till tashahhud muftarish. Vilket betyder: "Ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi." Man lägger sina handflator på sina lår. "Basitan isba'ihi yusrahu madmuma." Och man sträcker ut med fingrarna utsträckta och ihop och pekandes mot qibla. Qabidan min yumnahu al-khinsir wal-binsir mulhaqan ibhamuhu ma'a wusatahu. Och man knyter då al-binsir wal-khinsir lillfingret och vad heter det fingret efter? Va? Ringfingret, ja. Man knyter ihop dessa händer och gör som en ring med långfingret och tummen och pekar med pekfingret. Och sen yatashahhad sirran, så säger han tashahhud tyst. Wa yushiru bi sababatihi al-yumna fi tashahhudihi, och han pekar med sitt långfinger under hans tashahhud, isharatan ila tawhid, för att indikera tawhid, att särskilja Allah. Wa yushiru biha aydan 'inda du'a'ihi fi salat wa ghayriha. Och man pekar också med sitt finger när man gör dua i salat och utanför salat, baserat på Ibn Zubayrs uttalande. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade peka med sitt finger idha da'a wa la yuharrikuha, då han gjorde dua och han brukade inte röra på fingret, berättad av Abi Dawud. Och så säger man attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Och vilken form eller vilken typ av tashahhud man än väljer, som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam, autentiskt, så är det korrekt. Och det som är rekommenderat är takhfif, att göra tashahhud lätt, inte lägga till någonting så att den blir lång. Och det här gäller ett tashahhud al-awwal, i första rakan i bön. Men om salah, sheikhen säger, thumma in kanat as-salah raka'atayn faqat, om bönen är två raka'a faqat bara, som till exempel fajr, salla ala nabi, så ska man lägga till också as-salat ala nabi genom att säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ja. Och det är tillåtet då att sända frid över profeten Muhammed s.a.w. med allt som har nämnts, och hans familj och hans hushåll. Och attahiyatu, alla hälsningar är till Allah, han förtjänar dem. Wassalawatu, all typ av åkallan. Wattayyibat, alla fromma gärningar är till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah hälsas, och man skickar inte salam till Allah subhanahu wa ta'ala, för att salam är dua. Där slutar det som Sheikh Muhammad säger. Och nu kommer förklaring. Sheikh Abdul Mahsin hafizahullah säger att när personen sitter för att göra tashahhud, så sitter han muftarish. Och det var det som vi pratade om förra lektionen, samma sätt som man sitter i mellan sejdatain. Att man sitter på sitt vänstra smalben, eller hur? Och det högra benet är liksom uppåt. Ni vet hur man sitter i ett tashahhud. Man sitter på vänstra benet. Och tåtopparna på högra foten pekar mot qibla. Baserat på hadith Abi Humaid, då han beskrev profetens bön sallallahu alaihi wasallam. Och där så sa han: "Fa'idha jalasa fi raka'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna." Om han satt efter två raka, så satt han på sin högra fot, eller högra smalben, och hade det vänstra, och hade det högra benet alltså då uppåt. Vad kan man säga? Han då lät det vara. Det är svårt att förklara. Ni vet ju hur man sitter, men just med ord här. Att liksom högra benet är rakt och vanligt, eller hur? Medan man sitter på vänstra benet eller foten. وإذا جلس في ركعتي ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. Men om det däremot är i den sista tashahhud, så brukade han lägga sin vänsterfot under det högra smalbenet och sitta på sin rumpa. Berättade Bukhari, och den är också berättad av Tirmidhi. Och Tirmidhi har ungefär samma riwaya på hadithen. Så förstod ni? Mellan sejdatain och i tashahhud, den första tashahhud, så sitter man på vänsterfoten. Okej? Okay? Och i sista tashahhud, om salat är mer än en tashahhud, så för man in vänsterfoten under smalbenet och sitter med rumpan på marken. Okay. Och tåtopparna på högerfoten är pekandes mot Mekka.
Ska man sitta så om det är en tashahhud?
Nej, man ska inte sitta så om det är en tashahhud.
Även om det sitter.
Det som de ulema haqiqun säger, det är att det är bara om det är en salah som har två tashahhud. Okay. Det finns ikhtilaf i frågan, som i allting annat. Malikiya säger att man alltid ska sitta så. Men generellt så är det i sista tashahhud. Om det är en salah som har mer än en tashahhud. Om det är salah som bara har en tashahhud, så sitter man på liftirash. Man sitter då på vänster foten. Okej? Okay? Och det här är rekommendationer. Det är inte något som är wajib. Okej? Okay? Till exempel ibland jag har ont i knät, och sitter jag alltid på rumpan. Alltså inte på vänster foten. För det är ont i knät. Det är lugnt. Det är inte wajib. Men det är det som är sunna. Och sen säger Sheikhen punkt 2 i förklaringen här: den som ber lägger sin högra hand på sitt högra lår och sin vänstra hand på sitt vänstra lår, baserat på hadith Abdullah bin Umar som berättas i Muslim, och hadith Abdullah bin Zubair som också finns i Muslim. Och där nämns det också att han greppar med sin vänsterhand på vänstra knät. Antingen lägger man högerhanden med fingrarna rakt på vänster lår, eller så greppar man då vänster knä. وَيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَ. Och man lägger sin högra hand på sitt högra knä. Först låret, eller så lägger man höger hand på höger knä och vänster hand på vänster knä, baserat på hadith Abdullah bin Umar som också finns i Muslim och andra hadither. Och sen säger Sheikhen punkt 3: وَيَقْبِذَ الْمُصَلِّ فَتَشَهُدِهِ أَصَابِعُ يَدِهِ الْيُمْنَ لِحَدِيثِ أَبْدُلَّهِ بِنِ عُمَرِ. Den som ber i sin tashahhud, när han ber under sin tashahhud, så knyter han höger hand, baserat på hadith Abdullah bin Umar. Och han lägger sin tumme ala isbi'ihi al-wusta, på långfingret. Det finns två sätt att göra tashahud på. Och det första är att man typ greppar handen, man knyter den i näven och så pekar man med långfingret och tummen lägger man på, man pekar med pekfingret och lägger tummen på långfingret, som ni kan se nu. Okej, okay, men som att du då knyter handen, men du pekar med pekfingret och lägger tummen på långfingret. Det här är ett sätt. Och det andra sättet som nämns är likadant, fast då gör du en ring. Alltså du sätter tumtoppen på långfingertoppen så att det blir som en ring. Och det här förr i tiden kallades för 35, tror jag. Talata och Khamsin. Ett räknesätt som affärsmän hade, som kanske inte talade samma språk. Då hade man sätt att visa siffror på. Det här var tecknet för 35. Okej? Okay? Och, va? 55.
Nej,
53. 53? Ja, fan, sent. 53. Ja. Vissa har missförstått det här. Att profeten sa som gjorde en ring. Vad gör de med tashahud? De sitter och gör en ring med pekfingret. Och snurrar på pekfingret som en ring. Det är inte det som har nämnts i hadithen. Utan lägger ihop fingrarna så att det blir som en ring. Okej? Okay? Det är det som menas. Tummen och långfingret. Och detta finns i hadith Wa'il ibn Hujr, berättad av Abi Dawud och Nasa'i, med en hadith som är hasan. Om man pekar då med pekfingret baserat på hadith Abdullah ibn Zubair, som finns i Muslim, och hadith Abdullah ibn Umar, och i denna hadith så sa Abdullah ibn Umar: "Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham fad'a biha." Att han lyfte pekfingret och gjorde åkallan med den. Alltså när han gjorde dua så höll han upp pekfingret, berättad av Muslim. Och i hadith Wa'il ibn Hujr: "Wa nasaba isba'ahu li dua." Han lyfte sitt finger för att göra dua, berättad av Nasa'i, och den är hasan. Och i en annan riwaya: "Thumma rafa'a isba'ahu fa ra'aytuhu yuharrikuha wa yad'u biha." I en annan riwaya på samma hadith: "Jag såg honom lyfta sitt pekfinger och röra på det och åkalla." Han gjorde då dua samtidigt som han rörde på fingret. Okej? Okay? Och det här är en fråga som det också finns ikhtilaf i. Ska man bara hålla fingret still, som det har nämnts i de flesta hadithar, eller ska man samtidigt röra på fingret? Ett tahrik. Okej? Okay? Och det finns generellt stöd för båda åsikterna. Det är ingen jättestor fråga som man ska börja bråka om. Utan den som anser att hadithen om att röra på fingret är autentisk, gör det. Som Sheikh Albani och många av de lärda från förut också. Och om man anser att hadithen inte är autentisk, som Sheikh Mubin, så håller man fingret bara still. Okay? Och det är också Shafi'is madhab, Imam Shafi, att bara peka med fingret. Okay? Och gällande hadithen som nämndes först i texten: وَكَانَ لَا يُحَرِّكُهَا, och han rörde inte på fingret. Den hadithen är inte autentisk. Okay? För om den skulle vara autentisk, då skulle det inte finnas någon ikhtilaf. Eller hur? Att profeten inte rörde på fingret. Men hadithen är svag. Okay? Punkt 5. وَيَنْظُرْ فِي تَشَحُدِهِ إِلَى سَبَابَتِهِ. Och under sin tashahud, التَّحَيَاتُ, så kollar man då på sitt finger. Baserat på hadith Abdullah ibn Zubair: وَلَا يُجَاوِزْ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ. Och han lämnade inte blicken, lämnade inte fingret med sin blick. Profeten sa salam lämnade inte sitt pekfinger med sin blick, berättade av Abi Dawud, och den hadithen är hasan. Och en liknande hadith Abdullah ibn Umar sa: وَأَشَارَ بِإِسْبِعِهِ أَلَّتِي تَلِي الْإِبْحَامِ فِي الْقِبْلَةِ وَرُومِيَ بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا. Att han pekade då med pekfingret mot qibla och slängde sin blick, eller hade sin blick fokuserad på fingret. Okej? Okay? Och den här hadithen är också autentisk. Punkt 6. وَيُشِيرُ بِسَبَابَتِهِ فِي دُعَائِهِ فِي غَيْرِ سَلَى لِحَدِثْ أَبِي هُرَيْرَ. Och även utanför salat så kan man då göra dua och peka med fingret. Alltså när du gör dua till Allah så kan du peka med fingret. Med, alltså pekfingret. Baserat på hadith Abi Huraira, att det fanns en man som gjorde dua och pekade med sina två pekfingrar. samtidigt. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, ahid ahid. Alltså särskild särskild, gör bara ett finger. Ett finger räcker. Alltså inte två fingrar, att Allah är en. Berättade om Nasa'i och Tirmidhi. Och den hadithen säger Tirmidhi är Hassan Sahih Gharib. Och hadith Sa'd ibn Abi Waqas, och i den så säger han att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi mig, och jag gjorde dua med mitt finger, och han sa ahid, med mina fingrar, alltså två pekfingrar, han sa ahid ahid wa ashara bi sababatihi. Det är mer tydligt, mer att han sa ahid ahid, alltså gör det till en, och han pekade, han visade med sitt pekfinger. Okej. Berättade den här sig, och den är också autentisk. Och i Sahih Muslim berättas det från en av sahaba, Ammara ibn Ru'ayba radiyallahu anhu. Han sa att han såg Bishr ibn Mirwan på minbar, alltså khutba, och han lyfte upp sina händer och gjorde dua. Han lyfte upp sina händer och gjorde dua på, under khutba. Och då så sa Ammara, qabbaha Allahu hatayni al-yadayn. Typ, må Allah göra dessa händer fula. Alltså en dua, det som han gör är fel. Laqad ra'aytu, jag har sett Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazidu ala an yaqulu bi yadihi hakala wa ashara bi isbi'ihi al-musabbiha. Och jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam, och han gjorde inte mer än att peka med detta finger. Alltså när profeten alaihi wasallam gjorde khutba och gjorde dua, så pekade han bara med sitt finger. Okej. Och därför säger vi sallam lalla att det är fel att imamen under khutban lyfter händerna och gör dua så här. Och vissa nämner att det är bara en okunnig person som gör detta. En person som är okunnig om sunna. Utan hadithen bevisar att när imamen gör khutban ska han peka med fingret. Okej. Okay? Men ett undantag är om man ber om regn. Att dua anil matar. Då är det autentiskt berättat att profeten alaihi salam lyfter händerna högt upp och bad om regn i salam. Punkt 7. Den som ber ska då säga ett tashahud. Och det finns många olika tashahud som har nämnts. Och man kan använda vilken av dem som helst. Men man ska aldrig typ ta klippa ihop två stycken. Utan du får välja en av de tashahud autentiska som har nämnts i sunnah. Och den tashahud som sheikhen nämnde i texten är Abdullah ibn Mas'uds tashahud. Och det har nämnts i vissa riwayat på hadithen att profeten a.s. brukar lära ut denna tashahud så som han lärde ut en sura från Koranen. Och den kallas för tashahud, alltså attahiyyatu lillahi. Varför kallas den för tashahud? För att den avslutas med ashahadatin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Därför kallas den för tashahud. Och denna tashahud som har berättats från Abdullah ibn Mas'ud finns i Bukhari och i Muslim. Och efter att imam Bukhari nämnde hadithen så lades det till efter hadithen. Wa huwa bayna dhahranayna falamma qubida qulna as-salam ya'ni 'ala an-nabi. Yani vi brukade säga detta då profeten var bland oss, men sen när han dog då brukade vi säga as-salamu 'ala an-nabi. طيب يعني شيخ عبد المحسن سير ان الصحابه بكده سي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بكاف الخطاب ثم تتيل تالا بشونه السلام عليك اللي هو من نار profeten صلى الله عليه وسلم دوغ سو صارم السلام على النبي ورحمه الله وبركاته بال ثم تشونه دو اي بورتا فرون وارنده من. Det här är en riwaya på hadithen. Han säger, det har också nämnts i Muwatta Imam Malik, en hadithbok. Men autentisk hadith från Umar radiyallahu anhu, att han gjorde khutba. Och de hörde Umar då säga på minbar. Och han lärde ut tashahud till folket. Alltså efter att profeten har dött, alayhi sallallahu alayhi wasallam, så lärde han ut tashahud till folket. Och han sa, attahiyyatu lillahi. Och så han sa han, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh bikafil khitab. Yani som att han då tilltalar. Likadant som när profeten levde sallallahu alaihi wasallam. Och han lärde då ut detta till folket på minbar som det korrekta. Och Sheikh Abdul Nasser säger att vi lär oss av detta att sahaba efter profetens bortgång alaihi wasallam, vissa gjorde si och vissa gjorde så. Vissa sa assalamu alayka ayyuhan nabi och andra sa assalamu alayn nabi. Och Sheikh säger wal amr fi hadha wasi. Att det är alltså fritt fram att välja vilken man vill av dessa två. Om sahaba säger si och så, då kan du också säga si och så. Förstår ni? Det är ingenting man ska begränsa och säga att du måste säga si eller så. Utan Abdullah ibn Mas'ud och Aisha, många de sa assalamu alayn nabi. Medan Omar sa assalamu alayka. Okej? Och ett argument för att alltså även under profetens tid så handlar det ju om att änglar är de som förmedlar våran salam till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det betyder inte att han står framför dig när du säger assalamu alayka. För de länder och att även när han var vissa sahaba åkte på jihad i andra länder, då sa de ändå assalamu alayka ayyuhan nabi. Fast han var tusentals kilometer bort därifrån. Eller hur? Så det handlar inte om det, utan det handlar om att änglarna förmedlar assalam. Vare sig du säger assalamu alayka eller assalamu ala nabi. Så att om vi nu skulle säga assalamu alayka ayyuhan nabi, så betyder det inte att du tilltalar honom, utan den här salam förmedlas sedan av änglar till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen at-tashahhud, at-tahiyyatu lillahi. Sheikh Abdul Nasser säger att författaren har förklarat denna i en annan bok som heter Shurutu Salah wa Arkanuha wa Wajibatiha. Bönens villkor och pelare och obligatoriska moment. Men i denna bok så förklarade han bara tre ord av at-tashahhud. Och det var de här orden med as-salam wa at-tahiyyatu wa at-tayyibat. Och han säger här فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأنه السلام لأن السلام دعاء. Att Allah Ta'ala hälsas och vi gör inte dua med salam till Allah, eftersom att salam är dua. Och vad menas då med detta? Jo, vi säger att tahiyyatu lillah, alla goda hälsningar är till Allah. Man ärar Allah med detta. Och man säger inte assalamu ala Allah, eftersom att assalam är dua. Du ber om att Allah ska skona en person, han ska ge en person rahma och baraka. Och vi gör inte dua för Allah. Allah är den som vi gör dua till. Och dua gör vi för folk. Allah är inte i behov av dua, utan Allah är assalam, som har sagts i hadithen. Sahaba brukade säga först när de började, i början av bönen. De sa assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulani wa fulan. Sahaba brukade först säga så, assalamu ala Allah typ. Men då så sa profeten la taqulu assalamu ala Allah, säg inte assalamu ala Allah, för Allah han är assalam, utan säg istället attahiyyatu lillahi till slutet av hadithen. Och efter salam, vad säger man? Allahumma anta salam. Du är assalam. Det är ett av Allahs namn, eller hur? Assalam. Wa minka assalam. Och från dig kommer assalam. Så det är inte, man säger då inte assalam till Allah, för det är dua. Okej? Okay? Utan det är vi som ber om assalam från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och sen säger Sheikh Abdul Mohsin att göra tashahud i de salat som består av två raka som fajr och sunnaböner, och även den sista tashahud i de salat som består av två raka är en ruku, en av bönens pelare, baserat på hadith Abdullah ibn Mas'ud i Sunan Nasai med en autentisk kedja. Där sa han kunna naqulu fi salat qabla an yufrad alayna tashahhud. Innan tashahhud blev obligatoriskt så brukade vi säga i bönen. Vilket tyder på att tashahhud i salat är obligatoriskt. Yani det är en av bönens pelare. Och salat blir då ogiltigt om man inte säger ett tashahhud. Men den första tashahhud i bönen, om det består av två tashahhud, är inte rukun, en pelare, utan den är obligatorisk. Vi har gått igenom i de viktiga lektionerna Durus al-Muhimma, mycket viktig bok, finns på hemsidan av Sheikh bin Baz rahimahullah, bönens shurut, villkor, bönens arkan, obligatoriska moment, eller vad man kan säga, bönens pelare, och bönens wajibat, bönens obligatoriska moment, och bönens rekommenderade moment. Och vi nämnde, kommer ni ihåg skillnaden på shart och rukun, villkor och pelare? Vem kommer ihåg skillnaden? Abdelazim.
Shart kommer före förbajan, och den ska vara under pelaren.
Ahsan. Shart, villkor, är det som måste uppfyllas före själva gärningen och fortsätta under hela gärningen. Som till exempel att stå mot qibla. Innan du börjar salam måste du vända dig mot qibla. Och du måste ha wudu till exempel. Okej? Du kan inte börja salam och göra wudu i salam, utan du måste ha wudu innan salam och ha wudu under hela salam. Så det är en shart. Och rukun är, ja, de viktigaste momenten som bönen baseras på. Som att stå, läsa fatiha, göra ruku, ställa sig för ruku, göra sujud och så vidare. Okay? Det finns ingen salat utan rukun. Okay? Viktiga lektioner, jag tror det är 14 lektioner på hemsidan. 14 eller. Men just om salat, det är väl 3-4 stycken. Den här boken handlar om flera saker. Men de här lektionerna, de här är väldigt viktiga att man går igenom. För många gör felet att de till exempel glömmer en sujud i salat. Med flit. Eller de glömmer, inte med flit, de glömmer att göra en sujud. Vad gör de? På slutet av salat gör de 2 stycken sujud i sahu. Räcker det? Det räcker inte. Salat blir ogiltig. Om du har inte gjort, om du har glömt att göra en sujud, måste du göra den. Och sen gör du 2 sujud i sahu. Men att bara göra en sujud i en raka och sen göra 2 sujud i sahu räcker inte. Det salat blir ogiltig. Du måste då ta om den rakan där du bara gjorde en sujud. Så det här är viktigt att man lär sig de här bestämmelserna. Rukun kan man inte bara glömma bort. Men det som är wajib däremot i salat, de saker som är wajib, obligatoriska, om man glömmer bort dem eller är okunnig om dem eller så vidare, då räcker det med att man gör sujud i sahu. 2 sujud innan man avslutar bönen eller efter salat. Och wajib är till exempel då första tashahud, som han nämnde sheikhen, att profeten s.a.w. ställde sig upp i dhuhr efter den andra rakan utan att göra tashahud. Och efter bönen, eller han då avslutade bönen med att göra 2 stycken sujud och sen tesvim. Förstår ni? Så han tog inte igen salah fast i att han glömde en tashahud, utan han gjorde bara 2 stycken sujud. Så den första tashahud är wajib och den andra tashahud är rukun, måste. Det är en av bönens pelare. Den första tashahud är ett obligatorisk, men om man glömmer bort den så räcker det med att göra 2 stycken sujud och sahu. Okej? Hänger ni med? Det är också en sån här stor fråga. Om man har missat någonting i bönen, då gör man dessa sujud före. Om han har lagt till någonting i bönen, till exempel du gjorde en tashahud efter första rakan, du la till någonting av misstag, då gör du 2 sujud efter salam. Okej? Okay? Så säger vissa lärde. Men andra lärde säger att det är liksom ganska öppet. Va?
Men när man glömt tashahud, alltså är det inte enligt hadisen att de väntade på att profeten skulle göra taslim och han gjorde sujud sahur innan han gjorde taslim.
En gång till.
Han sa salam alaikum wa rahmatullah. Alltså han, när han hade glömt tashahur,
ja,
i första veckan. Så då gjorde han ju sajde sahur innan han gjorde taslim. Alltså de väntade på att han skulle göra taslim.
Det är det jag är lite osäker på, men det står فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ. När han var färdig med sin salat gjorde han 2 stycken sujud.
Jag har nog minnat att de väntade på, alltså, att han skulle göra taslim,
ja,
men han gjorde sajde sahur istället.
Det är en ganska komplicerad fråga. Det finns mycket olika åsikter i frågan. Vissa medhavare säger man ska alltid göra två sujud efter salat. Vissa säger man ska alltid göra dem före teslim. Och vissa, Allah alam, de har den här olika åsikter att om det är något som har missat från bönen gör man det före. Eller wiswas, man är osäker. Om det är något man har lagt till gör man det efter salat. Allah alam. Jag tror det är den som är mest korrekt. För det baseras på, om du kollar på hur profeten gjorde i salat, men hur det misstag och så vidare. Så var det på det här sättet. Allah alam. Men sen exakt detaljerna vill jag tror det kommer faktiskt i boken. Som ni inshallah har sabr några veckor.
Så får det är en amro wasa.
Inshallah. Det jag tror jag återminns att det är korrekt hur den gör. Före eller efter, det är korrekt. Det är bara att det är mer korrekt att göra före och efter i vissa tillfällen. Allah. Och efter tashahud så gör man då as-salat al-ibrahimiyya. Och det har också kommit då från profeten a.s.w. med olika narreringar från en stor grupp av sahaba. Och den bästa är de där man gör både as-salat al-nabi och över hans familj och över Ibrahim och hans familj, som då har nämnts i Sahih Bukhari från Abdurrahman ibn Abi Layla. Han sa att jag träffade Ka'b ibn Ujra, en av sahaba. Och han sa, ska jag inte ge dig en gåva som jag hörde från profeten sallallahu alaihi wasallam? Han sa, jo, ge den till mig. Och då så sa han, vi frågade profeten sallallahu alaihi wasallam och vi sa, ja Rasulullah, kayfa as-sala alaik wa ahl al-bayt, kayfa as-sala alaik wa ahl al-bayt, fa inna Allah qad... Det står fel här i boken. För Allah, hur ska vi då göra salat över dig? För Allah har lärt oss hur vi ska göra ett teslim över dig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, säg Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Okej. Och vi kommer tillbaka till det här senare. Allah Ta'ala har sagt i Koranen, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. I surat al-Ahzab. Allah och änglarna sänder frid över profeten sallallahu alaihi wasallam. Troende sänd också frid och välsignelser över honom. Och vad som menas här är att sahaba lärde sig hur de ska göra salam över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Det där är i tashahud. Assalamu alayk. Allah har sagt här i Koranen, han har beordrat muslimerna att göra sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallu, salah, wa salam. Okej, assalam. De sa sahaba, det har vi redan lärt oss. Nu du har lärt oss att säga assalamu alaika. Hur ska vi då göra as-salam över dig, ja Rasulullah? Nej. Så de här haditherna bevisar att man säger då först at-tahiyyat och sen as-salat al-ibrahimiyya. Och i hadithen, Sheikh Abdul Mahsen säger sen att i hadithen, vad gäller as-salamu alayka, så har vi, kan vi det. Hur ska vi göra as-salat över dig när vi ber? Sheikhen säger det här bevisar att man ska både göra as-salat över profeten sallallahu alaihi wasallam i första och andra tashahud. För att han sa här, vi vet, du har lärt oss hur vi ska säga as-salam över dig när vi ber. Och hur ska vi då säga as-salat? Så Sheikh Abdul Mahsen säger, och det här säger också Sheikh Abdul Mahsen, Sheikh Albani, det här bevisar att när man, varje gång man gör التهيات ska man också göra as-salat al-ibrahimiyya baserat på denna hadith. Ja. Och vissa av ulema säger han har sagt att det är obligatoriskt att göra as-salat al-ibrahimiyya i båda tashahhud. Men Ibn Kathir nämner i hans tafsir att det är, Allah han säger faktiskt att ingen säger att det är obligatoriskt. Men det finns från Tawus och det finns andra kanske, ett fåtal människor. Och majoriteten säger att det är rekommenderat, eller afan, Shafi'i säger att det är rekommenderat att göra as-salat al-ibrahimiyya i första tashahhud. Medan majoriteten säger nej, utan det är i andra tashahhud. Okay? Men Allah, den bevisen är ganska stark att man ska säga det i första tashahhud också. Okej. Okay. No. Och as-salat al-ibrahimiyya, Ibn Kathir nämner i hans tafsir att det är wajib i den sista tashahhud. Och det var åsikten av Shafi'i och Ahmed och Ishaq ibn Rahoya. No. Och hadith Abdullah ibn Mas'ud som vi nämnde tyder på detta. Att det är wajib i sista tashahud. Medan jag tror det är al-Malikiyya och al-Hanafiyya säger det inte wajib, det är rekommenderat. Så om du bara säger tahiyyatu och sen assalamu alaikum, det är okej. Din salat är korrekt. Men Allah, om det är korrekta åsikten är att man måste säga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad efter den sista tashahud. Taib. Och den första tashahud säger majoriteten att det inte är wajib. Och Shafi'i säger att det är rekommenderat. Men vissa lärde säger att det är obligatoriskt. Som Sheikh Albani. Och han nämner Sheikh Abdelmassin det också. Allahu alam. Och det är inshallah bättre att göra. Det är dhikr. Och det är tillåtet. Och Sheikh Ibn Baz nämner också i Durus al-Muhimma att det är någonting som är rekommenderat i första tashahhud. Vi tar en punkt till. Det är tillåtet att göra as-salat, alltså sända as-salat frid över andra än profeten sallallahu alaihi wasallam. Att särskilja vissa människor. Om man inte gör det för ofta och tar det till en vana och bara gör det över vissa människor, eller att man bara specificerar vissa sahaba och inte andra. Förklaring. Det är tillåtet att sända frid över andra än profeten. As-salah. Till exempel om man gör det i samband med att sända frid över profeten sallallahu alaihi wasallam. Man säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi. Och det är också tillåtet att göra det över enskilda personer. Baserat på hadith Abdullah ibn Abi Awfa där han sa att vi var med Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Och då vissa folk kom till honom med sadaqa, så sa han Allahumma salli alaihim. Vissa sa han Allahumma salli alaihim. Och då kom hans fader Abi Awfa med sadaqa. Och då så sa profeten alaihi wasallam Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Berättade Bukhari och var muslim. Och det finns också från Jabir att en kvinna sa till profeten sallallahu alaihi wasallam salli alayya wa ala zawji. Typ, be för mig och min man. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayki wa ala zawjik. Berättade Abu Dawud och den är sahih. No. Men Sheikh Abdul Mahsin säger walakin yajuz al-jawaz muqayyad fima idha lam yukfir min dhalik. Det är tillåtet om man inte gör det ofta. Eller man gör som vissa av Ahlul Bidda har gjort, att man gör det bara över vissa personer som de tycker är stora. Och Sheikhen nämner det här med Shia gör alltid det. De säger Qal Ja'far alayhi salam alayhi salatu wassalam Ali alayhi salam sallallahu alayhi wasallam och så vidare. Bara när de säger Ali eller deras imamer. Och det här är inte någonting som är tillåtet. Och Ibn Kathir nämner i den här ayan, tafsir på den här ayan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi i surat al-Ahzab, att det som har nämnts i vissa böcker, om ni läser vissa böcker som Bukhari eller vissa, då står det alayhi salam vid Alis namn eller Fatimas namn. Sheikh Ibn Kathir säger det här är min amali nusakh al-kutub al-kitab al-kutub. Det är inte från Bukhari, utan det är från de som har skrivit av Bukhari. De har, när de har kommit till Ali, då har de skrivit alayhi salam. Men när Bukhari skrev, då skrev han bara Ali och kanske radiyallahu anhu. Förstår ni? Så man ska inte säga att Bukhari gör det. Då är det tillåtet. För han säger att tariqat och salaf tillvägen och sätt var att inte skilja på någon av sahaba. Och det kända från salaf är att de yusalluna ala al-anbiya, de säger sallallahu alaihi wasallam över profeterna, och yataraddawna ani sahaba, och de säger radiyallahu anhu över sahaba, och de säger rahimahullah över resten av människor. Okej? Vi avslutar med att det finns också en till punkt här, så att vi avslutar den här delen med att då assalam, assalatu wassalam. Författaren säger det rekommenderat att skicka frid, sända frid över profeten alaihissalatu wassalam utanför bönen också. Och det är starkt rekommenderat då han nämns och under fredagen och fredag natt. Sheikh Adnossin säger i förklaringen assalatu ala nabi, att sända frid över profeten alaihissalam. Och minns ni vad vi sa gällande, vad betyder sallallahu alaihi wasallam? Vad betyder att Allah gör salat över profeten? Vad minns det? Är det någon som minns vad det betyder? Vad sa Abu Aliya? Att Allah nämner och prisar Muhammed bland änglarna. Nämner honom med gott bland änglarna. Ja. Och vissa säger att det betyder rahma. Att Allah ger rahma över profeten alaihi wasallam. Och förlåtelse och baraka och så vidare. Ja. Det är också lite olika åsikter. Men Allah, generellt att Allah nämner honom med gott bland änglarna. Det är Allah salat över profeten sallallahu alaihi wasallam. För vissa, de fattar inte vad då Allah salat, gör Allah salat över profeten. De förstår inte vad det betyder. Förstår ni? Och att änglarna gör salat, att de ber Allah att förbarma sig över Muhammed sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Okej. Okay. Så salat över profeten sallallahu alaihi wasallam är från de afdal al-qurbat, från de bästa av gärningar. Det har nämnts i Sahih Muslim från Abi Huraira att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man salla alayhi wahida sallallahu alaihi ashra." Den som sänder en välsignelse över mig, gör detta en gång, kommer Allah att göra det för 10 gånger. Så han kommer få 10 stycken av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts vissa hadither som Sheikh Albani nämner autentiska, att om du säger en gång sallallahu alaihi wasallam, så kommer du få, Allah kommer göra det över dig 10 gånger. Du får 10 synder förlåtna. Du höjs 10 nivåer. Och du får 10 hasanat. Otroligt mycket belöning. För att säga sallallahu alaihi wasallam en enda gång. Och det finns många hadither, säger Sheikh Abdul Mahsin, i dygden av assalatu wassalam ala nabi. Till exempel al-Hafidh Ismail ibn Ishaq al-Qadi har en bok om detta, där han nämner alla hadither i dygden av att sända frid över profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och även Ibn Hajar nämner i Fathul Bari många av dessa hadither som är autentiska. Och vi lägger till också här att Ibn al-Qayyims bok Al-Wabil al-Sayyib, Jala al-Afham, i den boken nämner han också hadither om dygderna över att sända frid över Muhammed. Och vi har en hel föreläsning om detta på hemsidan under kategorin sunna, tror jag, profetens rättigheter sallallahu alaihi wasallam. Och Ibn Hajar nämner också att det finns många svaga hadither om att säga sallallahu alaihi wasallam. Och det finns många påhittade hadither som al-Qussas, dessa vad kallas de för, sagoberättare, kommer med. Fast det är inte mer, Qussas är inte som, det kan översättas till sagoberättare, men det är mera, och det finns sådana idag också som går till moskén och de berättar massa berättelser. De hämtar inte ayah från Koranen, de hämtar inte mycket hadith. Det är allting handlar om berättelser. en man gick, en man sa, hon gjorde, han gjorde och änglarna kom. Det är massa berättelser bara. Som tablir gör till exempel. Det handlar bara om berättelser, men qossas. Förstår ni? Falska och påhittade berättelser. De kallas för qossas. De har funnits väldigt länge. Och de autentiska haditherna räcker. Vi behöver inte dessa svaga och påhittade hadither. Nämns det här. Och det är extra rekommenderat att då säga sallallahu alaihi wasallam när man hör profetens namn alaihi salatu wasallam, baserat på hadithen där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ragima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Ragima anf, det är också så jättesvårt att översätta, men typ må han förlora något sånt. Han gör dua mot personen. Ragima anf, hans typ näsa har förlorat. Den personen som hör mitt namn och inte säger sallallahu alaihi wasallam. Alltså vilken förlorare han är. El hadith. Den finns i Tirmidhi och den är hasan. Och en annan hadith. El bakhilu alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Den snåle är den som hör mitt namn. Eller mitt namn nämns i hans närvaro. Och han sänder inte frid över mig. Sallallahu alaihi wasallam. Berättad av Tirmidhi. Så det är den riktigt snåle. Det finns en annan hadith också. Den som inte säger assalamu alaikum. Han är så snål. Eller sallallahu alaihi wasallam. Kostar det någonting att säga sallallahu alaihi wasallam? Vissa är snåla med pengar. De vill behålla sina pengar. Eller hur? Men att inte säga sallallahu alaihi wasallam kostar ingenting. Eller hur? Och som vår sheikh Saleh Suhaimi brukar säga haram alltid. Han är ju blind sheikhen. Hafidahullah. Så han lyssna på folk. Han brukar säga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så hör han, ingen säger någonting. Så brukar han alltid höja rösten och säga la takunu bukhala, var inte snåla. Sallu ala nabi, ni måste säga sallallahu alaihi wasallam. För annars är man snål. Och sen finns det ikhtilaf om hur ofta man måste. Vissa säger, är det wajib att säga det alltid när hans namn nämns? Är det wajib att säga det en gång per majlis? Eller vissa säger det wajib en gång i livet? Och så vidare. Och det här är då starkt rekommenderat, säger han. Allah alam. Det är rekommenderat, starkt rekommenderat att säga det när man hör hans namn sallallahu alaihi wasallam. Och det finns vissa hadithar att en person som har suttit i en sittning och inte sänt frid över Muhammed sallallahu alaihi wasallam kommer att ångra det. Eller han, de kommer att typ, det kommer vara emot dem typ, denna sittning. Så att åtminstone en gång per sammankomst ska man säga det. Och det är starkt rekommenderat att säga det på fredagar. Baserat på hadith Aus ibn Aus. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, från era bästa dagar är fredag. Under fredagen skapade Allah Adam. På fredagen tog han hans liv. Och på fredagen kommer man att blåsa i hornet. Och folket kommer att ramla och falla ner. Så sänd mycket frid över mig på fredagen. För inna salatakum ma'arudatun alay. För era förböner eller era salat över mig kommer att nå mig. Alltså, änglarna förmedlar. Hadith Abi Dawud, och Sheikh Albani säger att den är autentisk. Och som sagt var, det ett väldigt stort ämne. Det finns en hel föreläsning om att säga sallallahu alaihi wasallam på hemsidan. Men det är bara lite kort påminnelse. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taiwan har en fråga här på Paltalk och från bröderna här, så var det.